Det här är P1, Sveriges Radio.
Tryck inte in dina ögon i ansiktet på det sättet. Det är inte...
De ska vara där de är.
Ja.
Sluta ändra var du har dina ögon.
Nu kör vi.
Så funkar det.
Varmt ska ni vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Så funkar det, podden som svarar på lyssnarfrågor. Måns Nilsson, du ler stort idag, är det en bra dag?
Det är bra, det är en bra dag. Ja, och du ser så fräsch ut. Förra gången så sa jag att du ser ut som en överkörd grävling, men idag är det ett helt annat lyster i huden. Blossom Tainton hade varit avundsjuk på din fräschö.
Har det hänt något sen sist?
Ja, jag har sovit dåligt och har tryck över bröstet.
Det här är underhållning alltså, producerat av P1 under kategorin förströelse. Vi ska väl ägna oss åt det. Fråga mig om det har hänt något.
Vad har hänt dig sen sist, Ankan?
Jag åkte tåg från Stockholm till Malmö. Snett bakom mig satt en kille. Jag skulle gissa att han var i 24-årsåldern, så. Han tar upp sin mobiltelefon. Startar någon form av spel. Dataspel. Jag tror det är ett sånt här som kallas shootout. Hög volym. Inga lurar. Svinstörigt. Att du vet sån här kommunikationsröst som går här. To the left, you have it here. Så lät det. Jag måste säga till, jag bara måste det. Så jag gick till restaurangvagnen i hopp om att någon annan skulle säga till. Om jag kommer tillbaka om 10 minuter, så har det är ingen som står ut med det här.
Nej, då har någon annan gjort det här jobbet. Då har någon annan sagt till. Ja. Jag åkte också tåg igår.
Ja.
Bredvid mig så satt en kvinna som plockade upp sin telefon.
Ja.
Och började ringa samtal och pratade väldigt högt.
Ja.
Och hade en retlig
röst.
Retlig röst. Hon var väldigt pedagogisk.
Aha.
Det var inte så att hon pratade med barn.
Nej.
Hon pratade med vuxna, förstod man av innehållet i samtalen.
Ja.
Men hon pratade som om hon pratade med barn.
En känd karaktärstyp.
Hon pratade väldigt pedagogiskt och sa: förstår du? Förstår du mig? Ja. Och äcklig var hon. Alltså inte hygieniskt så, utan till sättet.
Ja.
Hon var äcklig människa.
Ja, det här är ju svårare att säga till.
Ja, var inte så äcklig. Det säger man ju inte.
Nej.
Nu sitter jag bredvid här. Kan du sluta vara så äcklig?
Ja, det säger man inte. Det gjorde du inte, va?
Telefonsamtalet blev över och hon ringde ett nytt samtal.
Ja.
Och hon hade då en återkommande liten grej hon sa. Hon sa: förstår du? Förstår du mig? Om du förstår mig. Som hon sa nästan efter varje mening. Istället för att säga till så började jag härma detta. Så jag satt för mig själv. Så när hon sa: förstår du?
Nej!
Förstår du? Och det var ju sämre sätt att säga till. Det är ju inte att säga till.
Nej, det är ju faktiskt att vara äcklig på ett annat sätt.
Ja, passivt aggressiv, nästan aktivt aggressiv eller något.
Ja.
Ja.
Hur reagerade damen?
Ja, men hon tittade lite och tyckte nu jag var dum i huvudet.
Ja, det är ju en rimlig reaktion.
Så där var vi ju väldigt lika varandra.
Ja.
Att jag sa inte till den här kvinnan som pratade högt.
Nej.
Och du sa inte till mannen som killen som spelade tv-spel.
Nej.
Men då började du inte härma honom.
Nej.
Men då gjorde du det som är mycket, mycket bättre, att du berättade i en podd hur dum han var.
Vi borde sätta upp någon form av tågbeteenderegler. Det borde finnas SJ borde gå ut på sin hemsida.
Så ja, men jag kan dra dem lite kort.
Aha.
Om du åker tåg, så 1. Håll käften. 2. Ät inte mat som luktar mycket.
Men när du är åker tåg då?
Ja.
Jag pratar ju hela tiden.
Ja.
Du får ju till slut lägga något över huvudet för att visa mig att jag vill inte höra dig mer.
Nej, men precis.
Och jag köper ibland när jag är stressad ett mål mat.
Sushi.
Som jag äter på tåget.
Ja.
Vilken lågmäld ton vi har idag.
Jaha.
Vi är lite tågskadade. Men det ska vi ändra på nu när vi drar igång det här programmet som går ut på att vi svarar på lyssnarnas frågor.
Men först en helt annan sak.
Jaha.
Anders, förra avsnittet så pratade vi om Iron Maidens trummis.
Ah, vilket...
Nico McBrain. Och du hävdar att han inte var tight.
Nej, han är ju inte tight.
Sen spelar du upp ett kort klipp ur en Maiden-låt. Och nu är det ju så att Iron Maidens fans är hängivna och lojala.
Ja.
Och nu har de hört av sig.
Jo, tack.
Så här skriver Jakob. Alltså, ni kan ju inte diskutera om Nico är tight eller inte och sen spela en Maiden-låt Hammered by Thy Name från albumet The Number of the Beast på vilken Nico inte spelade trummor på. Nej. Det var hans företrädare Clive Burr som gjorde det. Ja. Hans sista platta med Maiden för övrigt, vänligen Jakob.
Ja, och det är inte det enda mejlet i ärendet kan jag säga.
Nej, hur många som helst.
På våra sociala medier så skrev någon: lär dig kultur för helvete. Så att från hjärtat. Det var slarvigt när jag klippte ihop det. Jag kollade inte upp vilken trummis det var på vilken låt och jag ber om ursäkt.
Ja, och då får vi ju höra lite Nico McBrain.
Ja, får vi göra. Här kommer han. Nej, jag skojar. Det var ju Clive Burr igen.
Ja.
Här kommer Nico.
Så funkar det.
Hej! Tack för ett fantastiskt bra program. Jag fick en fundering som ni kanske kan hjälpa mig få rätsida på. Vi har ju våra väderstreck, norr, öster, söder och väster. Och våra kartor har alltid presenterats med norr uppåt. Men hur kom det sig egentligen att norr blev uppåt och söder neråt? Vem bestämde det? Rent krasst kan vi ju vända på hela solsystemet och söder skulle kunna vara uppåt. Tacksam för ert resonemang kring detta. Vänligen, Henrietta.
Ja, finns det något uppåt och neråt i vårt solsystem? Allt bara snurrar ju runt.
Ja, vad tror du om det här, Måns? Ja.
Nej, det är klart inte finns ett uppåt och neråt i universum.
Jag älskar ju kartor. Alltså, jag kan sitta med en kartbok och gissa liksom hur det ser ut där jag tittar på. Jag tycker en kartbok är liksom en liten bok av drömmar.
Ja, men prova Google Street View då kan du ju se på riktigt hur det ser ut.
Och sen tycker jag det är fascinerande med kartböcker att man, allt man ser är liksom någons hemma. Det tycker jag är kul.
Förlåt?
Sen har man ju negativa erfarenheter av kartor såklart. Mm. Man hade orientering på gympan och man hade glömt gympadojor. Och så gav man sig ut i Vidingsjöskogen inför sina nya vita sneakers och hade inte lärt sig karttecknet för sumpmark.
Ja, ja.
Nu var det inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om varför norr är uppåt på kartan. Och det känns ju på något sätt, norr är ju uppåt, det känns ju självklart, eller hur?
Ja.
Men om man tittar då på jorden från rymden och så säger man vad är upp, då säger också nästan alla norr är upp. Men det finns ju liksom ingen vetenskaplig förklaring till att norr skulle vara just uppåt. Det kan ju vara öster som är uppåt om man vill, eller hur? Det beror ju bara på vart i rymden man är.
Ja.
Från vilken vinkel man ser jorden.
Ja, ja.
Och faktum är att när NASA tar bilder på jorden, då hamnar ofta söder och öster och väster upp. Men då vänder man alltid bilden så att norr är uppåt, så att vi som tittar inte ska bli förvirrade.
Okej.
Okay. Men människor har ju alltid varit noga med att försöka förstå, var är vi någonstans?
Ja. Men när började människorna tänka, var är vi någonstans?
För 14 000 år sedan. Senast. Och det kan man ju fatta att vi är noga med att veta var vi är någonstans. Och ibland vaknar man ju och man vet inte, var är jag? Man vet inte vart man är.
Ja, men du som åker mycket på turné och så.
Ja, var fan är jag?
Och sen är det Örebro.
Ja, det är en obehaglig känsla.
Örebro?
En gång, detta helt sant, så blev jag inlåst i någon form av verktyg. Alltså helt...
Verktygslåda?
Verktygsförråd eller någonting.
Oj.
Jag hittade liksom inte ut ur förrådet.
Ja.
Och jag slog mig på något sätt som sen visade sig vara någon form av jordfräs. En obehaglig känsla att inte veta var man är.
Jaja.
Och människor har alltid varit noga med att ta reda på var man är. Som jag sa, 14 000 år är de äldsta kartorna man har hittat. De har man hittat på grottväggar.
Okay.
Men det är bara de typ sista 100 åren som norr har varit uppåt.
Jaha.
Kartforskare Jerry Brottom på Queen Mary universitetet i London säger så här: den största delen av den mänskliga historien var norr aldrig själva toppen. Han menar att norr var nästan aldrig uppåt eller toppen, för det var där mörkret kom ifrån.
Mm-hmm.
Väster var heller nästan aldrig uppåt, för det var där solen försvann.
Mm.
Det som bryter den här trenden är tidiga kinesiska kartor. Där var norr uppåt. Trots att man faktiskt hade kompasser, vi ska återkomma till kompasser, men kinesernas tidiga kompasser pekade söderut.
Okej.
Men ändå var norr uppåt, för kejsaren bodde i norr.
Ah.
Och om kejsaren bodde i norr så ville man ha kejsaren på toppen och han liksom blickade ner över sitt land.
Ja.
Och med det i bakhuvudet, Måns, så ska vi leka en liten lek.
Jaha.
Håll i det. Vet du vad den här leken heter? Vad hade de längst upp på kartan?
Aha.
Jag kommer säga en kultur, ett folk, ja, ett land eller någonting. Och ska du gissa, vad hade de längst upp på kartan?
Och är det väderstrecken då?
Ja,
eller det kan
det
vara symbol?
Nej,
eller
väderstrecken. Vara... Och varför?
Och varför?
Är svår den här.
Ja.
Ja. 6 poäng max, du måste klara 4 för att godkänt. Är du med?
Ja.
Vad hade de längst upp på kartan? Antika Egypten.
Hur ska jag kunna tänka, räkna ut det här? Jag tror att de hade öster uppåt på kartan, för det är där solen går upp.
Bow! 2-1!
Aj, aj, aj.
Ja, men det är ju fascinerande att tänka att man har öster längst upp på kartan, eller hur?
Ja.
Det är svårt att ens tänka sig en sån karta.
Det är märkligt.
Tidiga muslimska kartor.
Hur ska jag resonera nu då?
Ja.
Mecka. Och då tänker jag att de hade Mecka längst upp på sin karta. Så väster längst upp på kartan.
Nej. Fel. Men du får ändå 1 poäng. De hade söder längst upp. Men de flesta muslimska kulturerna låg norr om Mecka.
Mm.
Och då fick man ha söder längst upp för att Mecka skulle vara.
Det kan vara att jag har lite koll, taskig koll på var Mecka ligger.
Ja.
Men 1 poäng fick jag ändå.
Tidiga kristna kartor från samma tid.
Ja, okej, med samma logik så vill de ha Rom längst upp då. De flesta kristna kanske bodde norr om Rom. Och då så vänder man på steken och så då blir det söder uppåt på kartan.
Nej, det är det. 0 poäng. De hade öster längst upp.
Jaha.
Mot Edens lustgård.
Och ligger den åt öster?
Tydligen. Och så ligger Jerusalem, hade de Jerusalem i mitten på kartan.
Ja, ja.
Mm.
Ah, ja.
3 poäng av 60 tycker jag ändå var bra. Då är frågan, vad är svaret på frågan? Alltså, när kom vi överens om att norr skulle vara uppåt? Man brukar säga att det kommer sig av att sjöfararna navigerade efter polstjärnan, som man då hade i norr.
Mm.
Men det stämmer förmodligen inte. Columbus till exempel, han hade öster i toppen på sin karta.
Mm.
Ja. Och här är ett underbart citat från den här kartforskaren jag nämnde innan.
Mm.
Han säger så här om världsomseglarna. Vi måste komma ihåg att på den här tiden visste ingen vad de gjorde eller vart de var på väg.
Det är lite som den här podden. Det är som de stora upptäcktsresorna.
Nej, så det var alltså inte de som bestämde att norr skulle vara uppåt? Nej, däremot den nederländska kartografen Gerardus Mercator.
Kartor? Mercator?
Hans världskarta från 1569 var den första som tog upp jordens krökning.
Mm.
När han ritade kartan, det vill säga Mercator-projektionen, den som gör att länder får lite fel storlek för att man tar med att jorden är rund och så gör man en platt karta.
Just det är den som gör att vi i Sverige tror att vårt land är så mycket större jämfört med länder i Afrika till exempel.
Den som får oss att tro att Grönland är större än hela Afrika till exempel.
Ja.
Nu kunde ju Mercator dragit sina linjer så att öster var uppåt. Det var ju bara ett val han gjorde.
Jaha.
Att han satte norr uppåt. Men han lärde sig att norr uppåt för att, citat, ingen är speciellt intresserad av att åka dit. Alltså upp till Nordpolen.
Varför är det bättre då?
Nej, men då blir det som med han drog linjerna och höll på och säga, men där uppe blir det inte så bra.
Ja, det är klart att det som är i mitten syns tydligare.
Ja, just det. Sen var han säkert inspirerad av kompassen som då pekar norrut.
Ja.
Den hade ju slagit igenom stort. Sen satte sig det här och hans karta blev liksom normen. Då är frågan, ska det vara så här, Måns?
Det kan väl få vara så här.
Så här, när vi tycker saker är bra, då säger vi att då är det tummen upp, eller hur?
Ja.
Ja, när man är på bra humör, då är man, vad är man då med oss?
Tummen upp.
Nej, men då är man, känner man sig lite uppåt, eller hur?
Aha, ja.
När det är dåligt, då är det tummen.
Nej.
Ja, och man känner sig lite...
Nere.
Brian Mayer, han är psykolog från Pennsylvania, USA. Då har ju du örnkoll på nu.
Ja, alla deras små kommuner.
Ja. Han ville undersöka om det här påverkar hur vi ser på världen utifrån kartan. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså, är det så att vi tycker det som är upp är lite bättre?
Och att vi tycker att Australien verkar himla dåligt bara för att ligga långt nere på kartan?
Ja, så han gjorde så att han visade människor påhittade städer. Kartor av påhittade städer. Och så frågade han folk, vart vill du bo i den här staden? Då valde folk i väldigt mycket högre grad att bo i den norra delen av stan.
Ja.
Sen vände han upp och ner på kartan.
Ja.
Ja, då blev det tvärtom. Man ville bo i, alltså,
uppåt
mot norr i stan.
Ja.
Sen tog han fram sina fiktiva städer igen och frågade andra människor: var tror du de socialt välbeställda bor i den här staden? Då trodde nästan alla att de socialt välbeställda bodde i norr.
Mm.
Och då är frågan om det här också gäller på världskartan. Alltså att om vi har satt norr uppåt påverkar vad vi känner för olika delar av världen.
Mm. Ja, men det tror jag utifrån det du berättar här.
Ja, och det är många som tror det. Så att om vi ska sammanfatta det här: det finns ingen logisk förklaring till att norr måste vara uppåt. Det har långt ifrån alltid varit så. Mercator gjorde en karta, satte norr uppåt för att, citat, ingen ville dit, och den blev normen. Kanske var det på grund av kompassen, men kanske var det för att han själv var europé och att europeerna ville, likt den kinesiska kejsaren, se sig själva uppe på toppen av världen.
Så funkar det.
Mitt i de människorna går kanske någon och tänker på livets mening. Mitt i bland människorna går också jag och jag tänker på orientering. Orientering.
Så här skriver Linda: hej på er, jag har börjat odla chili hemma. Har det någon gång forskats på om chili kan användas som vapen? Kramar Linda.
Det används ju som vapen redan.
Vadå då?
Nej, men sån här spray som är i ögonen, björnspray, så är det inte det typ chili det?
Björnspray görs ju av björn. Nej, du har rätt. Pepparspray heter just pepparspray eftersom den verksamma beståndsdelen heter capsaicin.
Ja.
Och är ett extrakt från en pepparfrukt, till exempel chili.
Ja.
Anders, kommer du ihåg enheten Scoville?
Det är ju starkt chili.
Ja, en enhet för att mäta den upplevda hettan i mat.
Ja, just det.
Världens starkaste chili, Carolina Reaper,
just det, är
1,5 till 2 miljoner Scoville-grader. Pepparspray har en styrka på hela 2 till 5 miljoner Scoville-grader.
Alltså 5 gånger starkare än den starkaste chili?
Inte 5 gånger, men dubbelt i alla fall.
Ah, okay, okay.
Tänk att få det i dina ögon. Indiska armén har också gjort chiligranater.
Va?
Som fungerar som tårgas.
Ja, men ibland så är, får man sina fördomar bekräftade, just att indier gör det som chiligranater.
Man tar det man har.
Ja, ja.
Så krama tillbaka till dig, Linda. Och ja, chili kan användas till vapen.
Så funkar det.
Hej, Johansson Nilsson. Varför används lätet shh för att vi vill att folk ska vara tysta? Varför just detta läte? Med vänlig hälsning, Marcus. Och det händer ju att vi får såna här språkfrågor och vi försöker svara, vi gör vårt bästa. Men det här måste vara för svår för mig.
Mm.
Så jag bad om hjälp. Fredrik Lindström är med oss, hallå.
Hallå, hej.
Varför säger vi shh? För det första, är det ens ett ord?
Nej, det är på gränsen faktiskt. Det är en väldigt intressant fråga. Jag har ju skrivit om det här i lite olika sammanhang och är väldigt intresserad av det. Och jag lade märke till det där någon gång för ganska länge sedan, att man säger, verkar säga så över hela jorden. Jag har ju naturligtvis inte kollat alla språk, men det är väldigt, väldigt vanligt förekommande. Det verkar som att man blir förstådd med det i alla sammanhang.
Uh-huh.
Och då var det så här att när min äldsta dotter, som idag är vuxen, när hon var liten, så hade vi en sån här så kallad hjärtljudskudde. Jag vet inte om jag har varit med om det än, men det var en grej som fanns på 90-talet, att man skulle liksom, barn skulle sova bättre utav.
Alltså det var en kudde som lät som ett hjärta typ då?
Ja, en kudde där en liten bandspelare inspelat ljudet utav ett hjärta, men liksom inifrån, så som det låter för barnet i fosterlivet liksom.
Aha.
Och det intressanta med det där var att de här hjärtslagen tyckte inte jag man hörde särskilt bra. De var ganska liksom dova och som en pulsering i det hela. Men däremot var det ett kolossalt brusande liksom. Och det är ju det att barnet är omgivet av vatten. Både liksom i fostervattnet, men också då i blodomloppet av en människa. Vilket låter ganska mycket tydligen inuti människor. Så det är lite som att bo på ett sämre hotell, du vet, där man hör allt vatten som rör sig i ledningarna.
Alltså Best Western.
Ja, exakt.
Ja, och lite så här, man kan tänka sig lite så där vitt brus typ.
Ja, och då är det ju så här att då börjar jag liksom lägga ihop lite grejer här, att med brusande ljud är just generellt sövande, va? Bruset i träkronor och ifrån havet och såna här saker. Och då började jag jobba utifrån den tesen att det här ljudet är sövande därför att det är ett ljud som vi har tillbringat våra första 9 månader i då. Aha. Så att när ett barn hör ett brusande ljud så förs man lite tillbaka till den känslan som det var innan man föddes, vilket var väldigt tryggt och mysigt och varmt och det här. Aha. Och då är det här ljudet är det liksom det bästa eller närmsta sättet som vi människor kan återge det bruset. Så att då skulle man ju säga att det här är snarare ett läte, ett ljudhärmande läte än ett ord, för det går liksom inte att böja.
Ja.
Och nu ska vi göra ett litet test här på Måns, du som är skåning.
Ja.
När du hyssar dina barn eller någonting, då säger du hur då?
Shh.
Ja. Men det här är ju ett ljud som i din skånska dialekt inte ingår i själva språket, va? Du säger inte duscha, utan du säger väl duscha och sådär.
Duscha.
Just det. Om vi tar det i finskan då, så kan vi få det ännu tydligare. I finskan finns det inga C-ljud alls.
Ja.
Så för det är typisk finsk brytning att säga 7,75 istället för 7,75.
Just det.
Därför att man hör inte skillnaden på det, för att man har inte C-ljud i finskan.
Nej.
Men en finne säger inte om den vill att någon ska vara tyst, utan den säger
Så där har de det.
Ja. Ja, men det här är för mig då ett bevis för att det här ljudet inte ingår i själva språkljuden, utan att det är snarare att betrakta som ett läte.
Ja.
Skulle det ingå, för jag förstår det, så att även de som inte har C-ljud i sitt språk använder det här ljudet för att få någon att vara tyst.
Ja, som finnarna och som Måns då.
Och min teori då, om ni undrar, det är ju då att föräldrar har i alla tider, och det här kanske går tillbaka ännu längre. Jag vet att jag pratade med en kvinna som sysslar med att klippa hästar och sånt där. Hon sa att det här funkar på djur också. Om man säger i deras öra så blir de lugna, så att säga.
Ja, ja, ja.
Så att jag tänker att mödrar och kanske även fäder i alla tider har liksom upptäckt och fört det här vidare. Att det mest lugnande ljudet man kan göra för barn, det är det här ljudet, så att säga. Och då är det väl inte som att vi är dumma i huvudet att de sitter och prövar med så här K eller G eller något annat ylande. Liksom. Utan det här är väl en liksom naturlig kunskap. Och om ni då tänker att steget ifrån att du säger för att söva ditt barn,
aha,
så kommer barnet att bli tyst och sova när du söver det.
Aha.
Och då från det liksom till att du går över till att du kopplar ihop med tystnad.
Aha.
Och du har ofta sagt till människor när någon försöker få ett barn att sova, så har du sagt och då kanske du också börjar säga till någon annan symboliskt, så att säga, för att det betyder jag försöker vara tyst, för jag försöker få mitt barn att sova. Och så småningom har då utvecklat den generella betydelsen, var tyst. Liksom.
Det är
min tanke då.
Ja, det är en alldeles lysande tanke. Jag tycker också det är roligt att tänka att när vi säger shh, det är då vårt språk är som mest liksom primitivt, kan man tänka. Alltså det då är vi,
ja,
då går vi tillbaka till lätesbeteendet.
Ja, verkligen. Vi härmar ju egentligen då vårt ljudet av vårt blodomlopp. Liksom.
Ja.
Det är ju ett funktionsläte. Alltså, en skillnad på läten och ord är ju att läten har bara en betydelse och går liksom inte att böja. Och de har en funktion att liksom skrämmas eller trygga eller ge en enda typ av information. Ett läte kan betyda upp i trädet eller ner på marken eller fara eller något sånt där. Liksom. Så att det här är ju ett exempel på ett läte som vi fortfarande använder. Och man skulle kunna ta andra exempel när vi säger bö eller bu till någon. Det är snarare liksom också att betraktas som ett läte. Men det ger ju också en liten fin bild av hur språket en gång har börjat utveckla sig. Varför från som ett läte, vi kan inte böja själva det lätet, men vi kan skapa ord. Till exempel att hyscha någon. Och då ser vi ju liksom gradvis att stegen från läte till språk, den utveckling som människan har bedrivit om.
Men Fredrik, det här är ju en fantastisk teori. Har du kommit på den här helt själv?
Ja, alltså det har jag väl. Men jag kan inte säga att det inte finns någon annan som har kommit på samma. Jag har letat efter, men jag har inte hittat det. Men det är nog mycket möjligt att det är någon annan som har kommit fram till samma sak. Men ja, så far är min egen teori.
Ja, det var ju fantastiskt fascinerande. Ja. Tusen tack!
Du, ta hand om dig.
Jag kan lägga till en liten grej i det hela som jag har, när jag har presenterat den här för andra, så också sådana här fonetiker som har påpekat för mig att är också ett väldigt bra ljud i att blockera ut andra ljud. Det liksom täcker, det är täckande brus. Den funktionen ligger också. Mm.
Så om jag åker tåg och någon idiot pratar telefon högt, så kanske jag kan bara säga
ja. Ja, det tycker jag du ska pröva. Jag vet att Björn Ranelid som har tinnitus och andra som har tinnitus, de kan ha en sån här liten apparat i örat som bara ger brus, för det stör ut själva tinnitusljudet som är värre liksom.
Du Fredrik, vilken fest har du med. Ta hand om dig så, och så.
Det är en ära. Lycka till med allt. Jag kommer att lyssna troget i fortsättningen också.
Underbart. Ta hand om dig. Hej då.
Amada mi amore mio. Amada mi amore mio. Amada mi amore.
Man märker med oss, ibland är det bra att vända sig till experter. Men, det här var ju Fredriks egna teori. Har du en egen? Skriv jättegärna till
safunkare@sverigesradio.se. Så här skriver Simpan. Hej Ankan och Monkan. Vi pratar ofta om vattenbrist, både nationellt och ute i världen. Detta har lämnat mig med en undran. Varför kan vi inte göra vatten?
Men man kan ju göra vatten.
Om det finns brist på vatten, varför gör vi inte mer? Och hur skulle den processen gå till? Med vänlig hälsning, Simpan. Vad menar du, Ankan, då?
Ja, men sådana här nya vätecellerna, bränslecellerna, då tar man ju väte och gör man vatten.
De nya bränslecellerna, du pratar om ett nytt sätt att driva bilar eller
just det.
Flygplan också.
Hoppas man på, ja. Och då tar man väte, eldar det och då blir restprodukten vatten.
Är det ett lätt och smidigt sätt att göra vatten till jordens befolkning?
Nej, det tror jag inte att det är. För jag tror att det är svårt. Jag tror att det är ganska energikrävande att utvinna rent väte också. Och sen så tror jag att det blir väldigt, väldigt... att det brinner ju som fan väte. Eller förlåt, det brinner ju så in i bänken väte.
Mm. Ja, men vi kommer till det här. År 2006 beräknade FN att 20% av världens befolkning inte har tillgång till rent vatten. Varför tillverkar de då inte bara vatten? Vår atmosfär består till 78% av kväve och 20% av syre. Men det finns också lite vätgas. 0,00006% av jordens atmosfär utgörs av vätgas. Varför samlar man då bara inte in syreatomer och väteatomer och tuttar ihop dem till H2O, vatten? Jo, för att dessa atomer är ganska nöjda i de konstellationer de redan är i. Annars hade de ju spontant bildat vatten i luften så fort de kom i kontakt med varandra. Så att för att liksom slå ihop dessa gaser till vatten så krävs
energi.
Energi.
Är inte väte ettan i periodiska systemet?
Jo. Och det krävs inte så himla mycket energi. Men reaktionen blir våldsam och farlig. Som du och jag, Ankan. Säg att vi skulle ha en ballong med vätgas här i studion, Anders.
Ja.
Och så finns det ju redan en massa syre i luften här inne, eller hur?
Ja.
Då skulle det räcka med en liten gnista för att vätet i ballongen skulle antändas. Och vad skulle det hända då, Ankan?
En knall.
En jävla smäll.
Ja, det heter ju knallgasväte också.
Men skulle det bildas vatten?
Ja.
På 30-talet så var luftskepp populära, alltså zeppelinar, gurkformade aluminiumkonstruktioner täckta av ett tätt tyg eller ganska tätt tyg och fyllda med någon lätt gas som gjorde att de lyfte från marken. Ja. Och den fetaste zeppelinaren någonsin byggdes av Nazi-Tyskland år 1936. Luftskeppet Hindenburg.
Ja, just det.
245 meter långt. Det drevs av 4 stora motorer och hade en maxhastighet på 135 km i timmen.
Oj.
Hindenburg gjorde sin jungfrufärd den 4 mars 1936 och korsade Atlanten i båda riktningarna i juli samma år på rekordtiden 5 dagar, 19 timmar och 51 minuter. Den bästa gasen att fylla ett sånt här skepp med hade varit helium. Men det var dyrt och det fanns ett embargo som gjorde att Tyskland fick köpa heliumgas hur som helst.
Nej.
Så de fyllde skeppet med vätgas.
Just det, man tyckte att tyskarna de pratade konstigt nog redan.
Och det var inte superlyckat.
Nej.
Den 6 maj 1937 exploderade Hindenburg utanför New York. 36 personer dog.
Ja, vad hemsk olycka.
I den här explosionen skapades en hel del vatten. 160 ton vatten skapades.
Va?
Det är någon som har räknat ut det här. Det är inte så att de samlade upp allt det här vattnet. Men,
nej.
Men det var väl imponerande. 160 ton vatten skapades i den här explosionen.
En stort skur.
Ja, så man kan alltså skapa vatten ur luften. Om man samlar ihop väte och låter gasen explodera i syre. Men det är farligt och komplicerat och det är inget man gör i stor skala.
Nej.
Även om man då hoppas att kunna göra vätgasmotorer och kanske till och med ha det som bränsle i flygplan i framtiden. Ja, så det är svårt och lite farligt. Däremot så finns det andra sätt att skapa vatten ur luften. Men det är egentligen att utvinna vatten. Det finns ju alltid vattenånga i luften.
Ja.
Idag har vi en 82% i luftfuktighet i Malmö.
Oj!
Och det betyder inte att 82% av luften är fuktighet är vattenånga. Nej, det här 82% är relativ luftfuktighet. Där 100% är max fuktighet som luften kan bära vid en viss temperatur. Alltså 100% är där luften är mättad av vattenånga. Mm. Och idag är vi då på 82%.
Det finns lite potential att fylla på luften.
Ja, just det. Vattenånga är ju små, små droppar vatten som man kan slå ihop till större droppar. Det är ju det som händer när det börjar regna.
Ja, eller man varit ute och cyklat kallt och kom in och sina glasögon.
Just det.
Ja.
Och det är ju kondensering. Om du på en varm sommardag tar fram något som är kallt, till exempel kallt glas vatten, så kommer det ju bildas vatten på utsidan av glaset. Kondens. Och detta är det absolut enklaste sättet att utvinna vatten ur luften.
Ja.
Och det här kan man göra i stor skala. Enda problemet är att det krävs energi för att hålla det där saftglaset kallt. Det blir ju varmt efter ett tag. Men med energi så kan man hålla det kallt. Och då finns det lite olika uppfinningar för att lösa det här problemet. En av uppfinningarna är en propeller. Tänk dig ett vindkraftverk. Och propellern snurrar då när det blåser. Och då skapades ju energi. Sen används den här energin för att i direkt anslutning kyla ner ett medium. Då, ett saftglas. Och då bildas det kondensvatten på det här mediumet som man då kan dricka. Ja. Så en propeller och ett medium och så börjar det droppa vatten där.
Ja. Kan man bygga många sådana små?
Ja, men precis. Så simpan, att tillverka vatten är en explosiv och farlig process, men att utvinna vatten ur luften går bra. Det krävs bara en massa energi.
Kära, det var allt vi hade att bjuda på idag. Skriv gärna fler frågor, det är så himla trevligt. Så funkar det, snabbela@sverigesradio.se. Vad ska du göra nu, ska vi gå äta något gott?
Ja, fasiken bäveln, vad fan är klockan?
Ja, vi är, som ni märker.
Nej, ja, okej. Klockan 12 har jag möte.
Ja, det är om 20 minuter.
Ja.
Det är alltid lugnt.
Ja.
Vi säger så, hej då.
Hej.
Så funkar det.
P1, Sveriges Radio.